Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Podplay.
Veckans avsnitt av Snutsnack sänds i samarbete med Volvo, Car i Kista och Renault. Ja, vi har tagit oss ända upp till Lappland i vår Renault Koleos. Och jag fick lite pikar på Instagram. För jag tycker att Renault har en sån jäkla bra feature att man ser liksom på instrumentpanelen vid hastighetsmätaren vad det är för hastighetsbegränsning som gäller. Så precis när man passerar en skylt, plopp, går upp från 80 till 100. Och det kan, för jag fick också lite pikar om, vadå, glömmer du vad det är för hastighet? Ja, när man sitter och långkör, vi körde då 82 mil upp hit där vi är just nu. Då händer det faktiskt att man, är det 90 eller är det 110 och så här, då kan man kolla på mätaren där. Och så jobbar vi med adaptiva farthållaren. Jag gör det mer än min fru, men jag älskar adaptiv farthållare. Det är riktigt bra tycker jag. Vill du ha en bil som har de här features? Ja men åk till Volvo Car i Kista och provkör en Renault vet jag. Vi tycker Koleosen är väldigt fin. Trevliga säljare där så vi får surra med dem. Efter det avsnitt som du snart kommer höra, onsdagen den 30 juni så skjuts en ung polisman till döds i Biskopsgården i Göteborg. Våra tankar går givetvis till hans gravida sambo, hans anhöriga, nära och kära, också till hans kollegor och alla poliskollegor där ute i Sverige. Det här är det värsta som kan hända. Det är inte en olycka, det är en polisman som har blivit mördad. Vi hoppas verkligen att den skyldige grips och får ett rättmätigt straff. Det skulle vara oacceptabelt med ett lågt straff tycker jag. Vi får se vad som händer. Är det så att man vill stötta den avlidne polismannens sambo kan man gå in på Snutsnacks Instagram. Där har jag lagt upp ett swishnummer om man vill swisha iväg en peng. Jag tror att varje krona kan vara värdefull. Hoppas de får in en väldig massa pengar. Ja, jag ville bara tillägga det innan vi går vidare. Tack. Nu är det dags för veckans avsnitt. Andreas heter min gäst och honom kanske du har sett på bild. Den bilden som blev ganska uppmärksammad kring terrorattentatet på Drottninggatan. Då ser man poliser springer mot den här händelsen och där folk sprang ifrån. Andreas är gäst och kommer alldeles strax. Han berättar också i Patreon-avsnittet en ganska tragisk händelse. Vill du bli Patreon och ta del av bonusmaterial så gå in på patreon.com/snutsnack. Annars finns vi på Facebook och Instagram. Nu önskar jag dig en härlig sommardag. Det ska det vara om du lyssnar i närtid från när podden släpps. Annars får du vara försiktig där ute i alla fall och ha en trevlig lyssning.
1310
kom. 1310 Odengatan kom. Ja, det är uppfattat.
Vi tar det.
Slut.
Bra,
klart slut. Ja, då säger jag hjärtligt välkommen till Snutsnack Andreas.
Tackar, tackar.
Och ett extra stort tack. Jag vet att du är nämligen på semester och har satt dig under en björk och flytt familjen.
Ja, det stämmer gott. Jag har hittat ett lugnt ställe.
Ja, det är bra. Jag befinner mig uppe i Lappland så vi ska se om vi får ihop det tekniska här. Då. Men jag hoppas det ser ut att funka i alla fall.
Ja, det är härligt.
Jo, jag fick ju tips faktiskt. Jag vill tacka alla lyssnare som tipsar om intressanta människor som jobbar som poliser där ute. Och tipset inkom därför att du är personen liksom, eller en av de personerna som springer på den här mest kända bilden i samband med terrorattentatet på Drottninggatan.
Ja, just det.
Och för er lyssnare som inte kanske får upp en bild så är det väl att ni, det var väl det här klassiska då, man ser att ni verkligen springer emot någonting och alla andra människor just den dagen sprang ju liksom ifrån.
Ja, det stämmer.
Var jobbade du då när den här dagen?
Ja, då jobbade jag som ingripande polis på Norrmalm i Stockholm. Aha. Stockholm City.
Mm.
Och hade gjort så sedan 2012 kom jag dit. Så hade det varit några år. Så jag kände mig ganska hemma på arbetsplatsen som så.
Just det.
Och även området då.
Mm. Men var ni ute, du var ute en helt vanlig arbetsdag så att säga och jobbade eller hur?
Ja, jo det stämmer. Vi hade gjort dagpass så att vi klev på tidigt på morgonen där. Och sen så var det här en fredag vill jag minnas. Så att framåt, ja, vi har haft vanliga ärenden och framåt 2:30 så börjar man ju att runda av och åka in för att lösa över till, eller lämna över snarare till de som ska göra kvällsskiftet.
Mm.
Och när vi börjar närma oss stationen där så, så öppnar man upp radion, våran Rakel och säger att han har en händelse på Drottninggatan. Och jag minns utropet är så tydligt så att det var ganska direkt, stod det klart för mig i alla fall vad det handlade om.
Kommer du ihåg ungefär hur utropet på radion lät mellan tummen och pekfingret?
Ja, inte. Ja, precis, inte ordagrant, men innebörden var att det fanns skadade och döda längs Drottninggatan och att det stod en lastbil inkörd i Åhléns.
Oj.
Det är innebörden. Och jag vet att vi tittade på varandra, vi kollegor som var intill varandra och sa direkt att ja, det här är terrordåd. Och det var väl anledningen till att den tanken slog oss att det kunde vara det handlade om var nog att det fanns ju ganska färskt i minnet. Det hade hänt en del i Europa, vi hade diskuterat det i turlaget och det fanns liksom en liten mental förberedelse på att något kunde ske.
Ja.
Så att,
Hur viktigt kan en sån grej vara att man dels då, det var ju i Frankrike tänker jag på spontant sådär det hände. Att man liksom diskuterar saker som har hänt ute i Europa till exempel, tänk om det kommer hit. Hur viktig är en sån sak att man liksom kanske snackar om en sån och på något sätt kanske ändå förbereder sig lite mentalt?
Jag skulle säga helt avgörande faktiskt. För man kan ju alltid träna inför ett scenario men det går aldrig att göra det helt verkligt. Och den mentala inställningen är ju, det är nog det absolut viktigaste i allting.
Mm.
Och det är ju liksom det som händer i Europa är ju, även om vi är ett land som ligger långt norr över, så är det ju inte helt otänkbart att det ska ske i Sverige också. Och det är ju liksom en, i efterhand så har jag funderat mycket på just den mentala biten när jag utvärderat på det vad vi själva har gjort, men även liksom efter den här händelsen vad jag haft med mig därifrån. Och det är nog faktiskt att den mentala förberedelsen fanns i alla fall lite hos mig innan.
Aha.
Och mina kollegor, vilket gjorde att det gick snabbare till handling då på plats.
Just det. Jag tänker på det här, du berättade om utropet ungefär, att det var ganska tydligt. En lastbil skadade, döda på Drottninggatan. Hur reagerar du som person liksom, när du hör det här, skador, död? Hur reagerar din kropp då, så att säga?
Ja, det, som tur var ska man säga, så hade jag jobbat några år som polis redan. Så att jag hade hunnit att få en liten liksom, en bank av händelser som har hänt innan och man har byggt på sig lite erfarenhet och sett en del innan. Så att den inledande reaktionen hos mig blev nog snarare att nu måste vi dit och jobba. Nu ska vi dit och hjälpa folk, nu ska vi dit och gripa en gärningsman.
Just det.
Och på vägen fram sen till själva platsen så får jag en känsla i kroppen som jag aldrig har haft innan och aldrig haft efter händelsen. Det var som att under säg 5-10 sekunder så fick jag liksom en känsla av att nu kommer det gå riktigt, riktigt illa. Det här vill jag inte.
Oj.
Jag är på väg mot någonting som jag inte kommer hantera. Det var känslan liksom. Det bara knöt sig i kroppen och sen så tog det ytterligare 5 sekunder och så kände jag, nu jävlar, nu kör vi. Nu är det vi som äger detta.
Okej, okay. Så den försvann ändå, den försvann ändå, den starka känslan?
Ja, det gjorde den. Och det var lite kopplat till den mentala. Jag tror faktiskt att det har att göra med att man under åren innan då har jobbat, har man liksom förberett sig successivt lite hela tiden. Och har man alla jobb man har varit på, så har man tagit med sig någon liten byggsten.
Mm.
Plus det då att vi har diskuterat det här som har hänt i Europa innan.
Mm.
Och att man någonstans har lagt upp en egen liten bild av hur det skulle kunna vara om det inträffar i, som i det här fallet, Stockholm. Då. Jag just tror det, i alla fall att det har hjälpt mig.
Mm. Och när du är på väg då och har haft den här känslan först, den här lite, var det någon form av panik eller var det bara liksom en känsla av att nu kommer det gå illa? Liksom? Ville du fly också eller?
Nej, alltså det varade så pass kort period och vi var på väg ner i ganska hög hastighet liksom till platsen, så att det hann aldrig övergå till någon form av handling av flyende liksom. Men känslan var att det här är, ja, men det är som en liten sån ångestkänsla lite. Det knyter sig, man får puls, man känner att det här kommer gå riktigt illa liksom.
Mm.
Men sen så bara på en sekund liksom, sen så slår det över till att bli precis tvärtom.
Mm.
Som precis när man ska gå in i en match och man liksom har taggat igång och liksom laget är med igen och man bara, nu vinner vi detta. Det gick över till det istället.
Ja, jag fattar.
Vilket var väldigt skönt.
Jag brukar jämföra, ibland det kan låta trivialt när jag säger det här, men jag kan känna ibland när jag ska gå upp och köra stand-up. Alltså, och då har en del sagt som inte gillar att gå upp på scen och sådär, då kan jag säga att ibland så har jag samma känsla som när man skulle brytas in i en lägenhet, eller precis innan man ska liksom utföra det så finns det en känsla av nervositet och osäkerhet. Och jag kunde inte skilja egentligen på den känslan från när jag jobbade som polis eller när jag jobbade som komiker och gick upp på scen. Men när jag väl jobbade, kom in i lägenheten så att säga, eller gick upp på scenen, så försvann liksom den där knuten. Nu säger inte jag att den var som den du beskriver såklart, för jag har aldrig varit på väg mot ett terrorattentat. Men ibland är det bara så mänskligt att reagera med nervositet på något sätt liksom, inför någonting som är okänt.
Precis, och det som jag tyckte var intressant var att den här känslan har liksom aldrig infunnit sig hos mig, varken innan eller efter. Nej. Och inte i yrkeslivet och inte privat.
Nej.
Utan det här var något nytt.
Sådär.
Och det handlar nog mycket om att i vanliga fall när vi åker fram till och det är ett väpnat rån eller en bilstöld eller ett inbrott eller något liknande, så vill ju gärningsmannen fly. Det är någon form av jaktkänsla man går in i.
Just det.
Och någon form av jaktmode, att den här människan kommer söka fly, vårt jobb är att gripa den här personen.
Mm.
Det som har hänt neråt, men framförallt i Frankrike och sådär, när vid ett terrorattentat, är ju att de faktiskt går i konfrontation.
Mm.
Och jag vet att på vägen fram då så kom det uppgifter på vägen fram till Drottninggatan om att det skulle skjutas eller att det var smällar på Mäster Samuelsgatan.
Mm.
Så jag tror att jag la ihop ett och ett liksom, att ja, men nu är vi på väg mot terrordåd och det skjuts på Mäster Samuelsgatan, att nu kommer de söka konfrontation, och det var precis den vägen vi var på väg.
Just det.
Så att det blev nog, det är nog den känslan som gav liksom någon form av känsla i kroppen hos mig då.
Och
men det som var det sköna var ju att den gick över och blev till något positivt.
Mm,
och det var väl det som var det bra liksom. För när vi väl var framme så var vi så pass förberedda på det vi skulle mötas då.
Vad sattes ni på för uppgift? Var ni en av de första, eller hur pass nära låg ni när ni fick jobbet?
Ja, alltså det som skedde var ju att hela kvällsturen lämnade utsättningen till jobbet också. Och vi som hade jobbat dagen åkte ut till platsen.
Mm.
Och det är en ganska kort framkörning från polisstationen. Så att många patruller var på plats väldigt snabbt.
Mm.
Så att jag kan inte säga om vi var i vilken ordning vi var på plats. Men vi valde i alla fall att ta en väg via Vasagatan upp Mäster Samuelsgatan.
Mm.
Vilket gör att man får Drottninggatan på tvären framför sig en bit upp. Och man får lastbilen lite så man ser den i en uppförsbacke.
Just det.
Så att det som händer när vi kommer fram dit är att vi urlastar på Mästersamerskatan och sen då framrycker genom den här folkmassan som faktiskt kommer springandes neråt mot Vasagatan till, kan man säga.
Just det, och för er som
folk inte som flyr då.
Kan alla gator, så kan man säga att ni gick från centralstationen då upp mot riktning mot Åhléns då. Det är väl en ganska bra riktmärke då, Mästersamerskatan upp där. Ja,
ja, precis så, det stämmer.
Och hur var det då att se alla människor liksom komma ifrån den här händelsen och ni går liksom emot?
Ja, alltså jag minns att det som jag var inställd på när vi landade, det är att försöka lokalisera den här gärningsmannen eller gärningsmännen.
Mm.
Det var så som jag tänkte på vägen fram. Och det svåra i detta är ju att man inte vet vem personen i fråga är.
Nej.
De kan ju se ut som precis vem som helst av oss som är på plats. Liksom. Och mitt mål var att hitta den personen före den hittar mig. Om man säger så. Så att när vi väl söker igenom folkmassan så var känslan av att jag måste vara först på att hitta den här personen innan han hittar mig. Då. Så att det fanns vad ska man kalla det? Någon form av obehagskänsla av att snart kanske det smäller bakom mig. Att jag har missat någon sådär. Så att man använde ett par ögon liksom. Man försökte att hitta någon som kunde stämma överens med vad vi letade efter. Men det är just det, vad letar vi efter? I det inledningsskedet så är ju inte signalementet heller ute så tydligt. Så att det är svårt.
Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Jag befann mig i Stockholm City här och vi fick ju då, alltså civilbefolkningen om man säger då, fick ju oerhört mycket information från liksom Facebook och sociala medier och det skulle skjutas både här och där. Men jag tänker, ni då som skalar ner det till det polisiära, hur pass mycket visste du till exempel när du kommer fram då? Du ser väl lastbilen där framme då, antar jag?
Jo, det gör jag. Jag ser lastbilen och jag ser att det ryker därifrån. Jag ser den här folkmassan som kommer springandes och jag och tillsammans med mina kollegor söker igenom den här folkmassan.
Mm.
Och sen så ser jag också det som finns både på Drottninggatan och precis bredvid, de människor som är skadade. Jag ser en kvinna som finns en bit ner på Mästersamerskatan som saknar en fot. Hon har ett par från allmänheten hos sig som hjälper henne. Så där biträder jag med att sätta en tourniquet. Och sen så hjälps vi åt. Det är det som är det fantastiska med det som händer vid en sån här situation. Det är ju att allmänhet, andra yrkeskategorier, vi alla hjälps åt. Det blir som att vi jobbar tillsammans. Och det kan ju säga att det hade vi från polisens sida hade inte löst uppdraget om vi inte hade fått hjälp utav både andra yrkeskategorier men även allmänheten.
Ja, det är så.
Så att men det skulle jag säga, vi det är klart att vi har ett uppdrag, men vi är ju beroende av att vi får hjälp med en hel del saker. Vi hade ju en stor glädje av att det fanns sjukvårdskunnig personal som var där och hjälpte till så pass snabbt. Så den biten är ju inte vi experter på, även om vi kan lite. Men den biten vill vi ju helst lämna över till de som är väldigt duktiga på det.
Kunde du känna den känslan tidigt att människor som var på plats också var liksom villiga att hjälpa till? Och så, fanns den känslan
både
där
och,
då?
Ska eller? Jag säga. Både och. Mm. Inledningsvis är ju folk i chock. Såklart, det förstår jag. Uh-huh. Och det hade säkerligen jag också varit om jag inte jobbat som polis där.
Uh-huh.
Och det i sin tur gör att många människor väljer att stanna kvar. För man är nyfiken på att se vad det är som händer.
Mm.
Och det i sig typ blir ett problem för att Det vi tänker på när det kommer till plats är ju, vad har gärningsmannen för beväpning? Ja, men den kanske till och med har en bomb på sig.
Mm.
Vad är den här personen? Då vill vi inte ha folk i tunnelbanan. Vi vill inte ha folk som samlas någonstans. Vi vill inte ha folk som kommer till platsen för att kolla vad det är som har hänt.
Mm.
Och fanns det någonting i lastbilen? Det var ju också en tanke som var där.
Såklart.
Kommer den att explodera? Vad händer då? Mm. Så att ett stort arbete där gick ju åt till att få människor faktiskt lämna platsen.
Mm.
För att man är så intresserad av att se vad det är som händer.
Mm.
Men allt eftersom tiden går så märker man ju att människor blir välvilliga till att hjälpa till. Och de som initialt hade liksom tagit om hand om folk som var skadade och hjälpt till att få bort folk och så här, de ville hjälpa till ännu mer. Och liksom bad om nya direktiv, om man ska säga så.
Okay.
Så det fanns många som ville hjälpa till.
Vad tycker du? Det här är ju lite det här fenomenet med tittköer, alltså man trafikolycka på E4 under semestertider eller något sånt där. Och vad skulle du rekommendera då folk som är med om såna här saker? Ja. Man förstår ju att man är nyfiken, men det...
Nej, alltså ja, det är ett fenomen som har blivit värre och värre. Och jag kan ju inte förstå faktiskt att det är så pass intressant att man stannar och filmar och fotograferar människor som är utsatta. Det är människor som har drabbats av vare sig det är en trafikolycka eller en annan skada eller något annat. Så den personen i fråga är ju redan utsatt som det är.
Mm.
Och man vill ju allra helst inte hamna på film eller foto i det läget heller.
Mm.
Plus att det fenomenet att man stannar för att fotografera eller filma gör ju att man hindrar räddningspersonal för att göra sitt jobb. Plus att man bildar köer om det nu är trafiken. Så att min rekommendation är att passera och låta de som jobbar på platsen jobba i fred.
Mm. Vad händer fortsättningsvis för dig där då? Du sätter den här tourniquen, det är rätt intressant. På min tid då, som är några år sedan, så jag hade inte med sådana där grejer att sätta en tourniquen. Hur länge har man fått den här utbildningen att kunna stoppa en sån blödning till exempel?
Ja, vi hade haft ett par år tidigare hade jag fått utbildning i det. Så, och sen huruvida Stockholm var tidigt ute eller om det var nationellt, det vet jag inte. Men, så jag hade haft i min utrustning kanske sen 2015 någonstans där, kanske 2014.
Mm.
Och det är någonting som vi fick utbildning i samband med sjukutbildning och sjukvårdsutbildning.
Mm.
Så jag hade inte satt en tourniquet skarpt innan detta.
Ah.
Utan jag hade övat på kollegan och på sig själv och lite sådär. Ah. Men det var ju en upplevelse i sig.
Ja, hur var den känslan att sätta den där då?
Jag förstod ju att det var det jag behövde göra. För med den skadan som var så stoppa blödningen är ju A och O. Ett ben är ju relativt tacksamt att snöra av så, för att det är ganska, ja, det är det vi tränar på, ben och armar, om man säger så.
Mm.
Och det är ju, så det hade jag, det kände jag att jag kände mig bekväm med att göra. Sen är ju den här personen som var skadad, hon hade ju väldigt, väldigt ont redan när vi kom dit såklart.
Oh.
Och att sätta en tourniquet på någon gör ju också väldigt, väldigt ont.
Mm.
Så hennes medvetande skiftade i samband med att jag sett tourniqueten där, eller att vi hjälps åt med att ta hand om henne.
Mm.
Men hon är vid medvetande när hon lämnas över till ambulansen, och det kändes som att vi, både jag och mina kollegor och även allmänheten, hade gjort det vi kunde för att hjälpa henne tills dess att hon kom till sjukvårdskunnig personal.
Just det.
Så att det var ju som att själva sjukvårdsbiten var ju, det har man ju något att fokusera på. Man, det här har jag en människa som behöver hjälp, och jag hjälper den här människan.
Mm.
Det som i det hela är ju lite komplicerat är ju att platsen är ju liksom inte säker. Vi har inte hittat någon gärningsman. Var är han någonstans? Så kollegorna fick ju hålla någon form av 360 runt dem och hålla koll så att vi inte fick någon i ryggen sådär. Och även där vi vårdade den här kvinnan, så det var ju ganska nära anslutning till lastbilen, så att det fanns alltid någon liten tanke i bakhuvudet om att det var ingen bra plats att göra det på, men det fanns inga alternativ.
Nej, jag fattar.
Nej.
Och hur fortsatte passet för din del då?
Och sen så hela insatsen är ju ganska utdragen, för den går som i liksom i vågor, i intensitet. Initialt blir vår uppgift att lokalisera och bekämpa en gärningsman och rädda liv. Vi lyckas inte lokalisera någon gärningsman. Däremot så hjälper vi de skadade på plats och sen så spärrar vi av. Så att en stor del lite senare i skedet handlade om att spärra av och hålla någon form av yttre gräns kring brottsplatsen. Och allt eftersom insatsen fortskrider då, så får jag till uppgift att hantera vittnen som ska samlas upp på Hagabadet, vill jag minnas att det var. Man öppnade upp dörrarna till. Så att man bygger en organisation där man transporterar vittnen dit, och sen så gör vi från polisens sida vi pratar med dem, ser om det är någon som har sett någonting, tar uppgifter. Någon kanske har filmat händelsen och vi får se filmmaterial och säkra det då. Och sen så samverkar vi med sjukvårdspersonalen för att se om de här vittnena ville ha någon form av hjälp från sjukvårdens sida. Så att vi samverkar där. Och det ska jag säga, det var en apparat hela den här grejen. Men som tur var, jag är ingen utredare av rang direkt, utan jag är en polis i blå uniform.
Okay.
Så jag fick faktiskt hjälp av riktigt bra utredare som kom och lämnade stationerna för att komma ut och ta hand om förhörsdelen och utredningsdelen. Det är ju faktiskt fördelen med att jobba i en storstad när det händer en så här stort, att man personer som är väldigt duktiga på det de gör kan komma och hjälpa till med just de bitarna. Så att det var, de tog hand om det, så våran del blev egentligen att logistiken och även hantera då det yttre skyddet runt Hagabadet, och sen se så att allt fortskrider liksom, och se om vi behövde fler resurser liksom. Så att det tar ju en del av tiden också så senare på insatsen. Sen är ju liksom hela insatsen går ju, precis som jag sa, som i våg innan. För helt plötsligt kommer information om att du skjuts det på ett ställe. Så då måste någon åka dit. Och sen helt plötsligt kommer det information om att nu är det beväpnade män in i en lokal på Sveavägen. Exempelvis. Och då måste man dit och kolla det. Så att det kommer mycket information. Så man måste förstå att de som fick hantera inflödet av informationen på ledningscentralen hade fullt upp med att sålla.
Verkligen. Hur långt blev det här passet för dig?
Det blev till 02, vill jag minnas, någonstans där framåt småtimmarna. Så vi klev på framåt 6:30 på morgonen, och det blev fram till efter midnatt i alla fall. Två tiden någonstans.
Nästan 24 timmar.
Ja. Knappt 24 timmar blev det.
Men vad händer när du kommer hem efter den här händelsen? Du har sett skadade, folk har blivit av med lemmar och så kommer du hem vid 3 eller något sånt där.
Ja, precis. Det är en liten parentes där under själva passets gång. Jag hade blivit pappa precis några månader tidigare detta. Så under när det initiala i alla fall efter 2-3 timmar hade det här högsta intensiteten hade lagt sig lite, så kom jag på det, shit, jag borde nog i alla fall dra ett sms hem och att jag lever, för de börjar ju liksom sådär. Så jag skickade till min fru att du vet säkert vad som har hänt, men jag lever och mår bra och sådär. Då skrev hon tillbaka, ja jag vet. Då hade hon ju sett bilden som fanns redan ute på Aftonbladet eller på TV4. Så hon hade sett den då.
Ja, just det.
Men så att det blev ju, det är också en grej som man tappar liksom i det där. Man är så, i sin egen bubbla såklart. Men sen så när, det, när man väl kommer in till station och ska avrapportera, då kommer liksom, då kommer det här känslorna lite. Vad fasen är det vi har varit med om och vad är det som har hänt liksom. Så att när jag väl åkte hem där sen så gick det ju mycket tankar i huvudet. Det en känsla minns jag väldigt väl, och det var att det fanns någon form av i all den här liksom tragedin som har skett, så fanns det en form av känsla av att vi har i alla fall gripit personen i fråga.
Just det.
Det fanns någon form av liksom man ska inte säga att man kan säga att vi har lyckats, för det kan man inte säga när det har hänt något sånt här, men vi har i alla fall fått tag i den som vi tror är skyldig till det som har hänt.
Mm.
Och det i sin tur gör att han inte kan göra något liknande under nästa dag när vi ses där igen eller liknande. Så, där. Så att det fanns någon form av annan känsla än bara den här ledsna, nedstämda känslan som var. Så att jag i alla fall kommer hem där, och sen så har jag extremt svårt att sova. Det, jag minns att jag sätter mig i soffan och funderar. Men det är bara snurra. Så det dröjde ytterligare en stund innan jag väl somnade sen. Men det var en orolig morgon. Det var det.
Ja, jag förstår det. Jag pratade ju med Johanna här för något avsnitt sen. Och hon var också på Drottninggatan och upplevde det här från en annan vinkel. Det är så intressant, för man ser ju allt från sin egen vinkel såklart. Och det är ju...
Absolut.
Ens egen upplevelse. Hon avböjde att prata om det här. Du sa att ni hade pratat om det här. Hur blev det för dig efteråt med, jag tänker på sån avlastningssamtal eller debriefing eller vad man kallar det?
Ja, precis. Det blev lite konstigt, för jag gick på bara ett par pass senare. Sen så gick jag på föräldraledighet. Så att jag var inte på jobbet mer än kanske någon vecka till efter det här, tror jag. Och utav de passen som var efter, så kanske det var ett par till pass som jag var faktiskt på jobbet. Så. Och jag minns att vi satte oss ner, men det blev vi som i smågrupper och diskuterade detta. Och det blev ju mest att man pratade om det hela tiden, även om det inte var någon regelrätt avlastningssamtal. Liksom. Det var ju det som fanns på tal överallt. Liksom. Så att jag kände väl att vi liksom snackade av oss i korridoren, om man ska säga så. Och sen så satt vi och käkade lite och pratade om det. Så att, någon regelrätt uppföljning var inte jag heller med på under längre period, men det var förklarliga skäl. Dels var jag föräldraledig, och sen så flyttade vi till Göteborg under den sommaren. Så att jag hade säkert varit annorlunda om jag varit kvar i Stockholm i turlaget, att man hade följt upp länge fram då.
Just det. För Johanna berättade ju sitt avsnitt, hon avböjde, och hon menade på att, att hon inte pratade igenom det här efteråt, kom sen att påverka henne väldigt negativt. Hon hade liksom inte bearbetat det där som hade hänt henne. Det är också intressant hur pass olika det träffar från person till person. Det är väldigt individuellt, och du var inne på det lite innan här att du berättade att du jobbat på en tag. Du hade liksom blivit marinerad lite i jobb som hade gjort att du har vant dig vid kanske stress men också yttre påverkan av liksom bilder och sånt där. För jag kan tänka mig att det är ändå av vikt att ha liksom upplevt saker som liknar det här och kanske pratat om sånt innan.
Ja, och jag kan väl säga att jag, när jag började som polis, så var jag var den typen som sa att det där kommer inte beröra mig. Jag behöver inte prata om någonting, utan jag lägger det i ryggsäcken, inga konstigheter. Och liksom, ja, men lite av den gamla skolan, om man får säga så, att ja, man sväljer det och hanterar det liksom och går vidare. Och så har jag, lite så har jag varit under, sen jag började som polis. Men sen så ju äldre och ju mognare man blir, så inser man ju att saker och ting träffar en faktiskt. Och jag märker ju det, att ju ju mer liksom, ju längre i karriären jag kommer, så ju mer funderar jag på casen jag varit på också faktiskt.
Ja, det är så.
Ja, men lite så faktiskt. Inte de här vardagsärendena, men just de som liksom träffar saker som berör en. Och jag menar, liksom, nu har jag två barn, två tjejer, och de, jag vet att barnärenden kommer beröra mig mycket, mycket mer nu än vad de gjorde när jag var helt ny polis.
Yes.
Man är hemma hos familjer som har förlorat någon anhörig, som eventuellt, eller som antingen kanske har förolyckats i en trafikolycka, om man ska lämna dödsbud, eller det är någon som har faktiskt tagit sitt liv.
Mm.
När jag var ny polis så kände jag att ja, men det ska genomföras. Jag hade liksom sympati för dem, men jag genomförde det.
Mm.
Nu idag så, för det var också en grej där 2016-2017 så förlorade jag min pappa. Ja. Hastigt lustigt.
Mm.
Idag när jag är hemma hos folk som förlorar anhöriga så träffade jag mig mycket, mycket mer än vad jag gjorde innan.
Just det.
Det blir på något sätt som att man blir hårdare och hårdare på ytan, för man ser så mycket hela tiden. Men vissa saker tränger igenom och träffar en mer än vad det gjorde tidigare.
Mm.
Så är det i alla fall för mig.
Mm. Jag tror att jag känner igen det väldigt väl, och klassiken är ju såklart det här med att få barn och att vara med om saker i livet, som att förlora sin pappa, som jag också har gjort till exempel. Och jag förlorade min pappa genom att han tog sitt liv, så jag fick också att han var psykiskt sjuk, så det träffade mig också på mycket i jobbet. Och där slog det också an en ton på mig. Ibland polisers liksom syn på psykiskt sjuka ibland, och tänkte så här, ah, nu snackar du om min farsa liksom. Och det kunde ta på mig lite grann så där, även om jag inte sa någonting då. Det kanske jag skulle ha gjort idag, men det gjorde jag inte då i alla fall.
Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige, och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Vadan denna flytt då från Norrmalmspolisen, som ju är Sveriges bästa polisstation?
Ja, det stämmer faktiskt. Nej, jag ska väl säga att jag trivdes superbra på Norrmalm. Det var en riktig höjda plats att jobba på.
Mm.
Däremot så är man inte ensam i familjen. Och jag har en fru som också är polis. Vi fick en dotter som vi kände att vi skulle vilja hamna närmare någon av våra familjer. Hon är från Göteborg och jag är från Öland.
Mm.
Och det kändes som att tjänstemässigt så var det ett bättre alternativ att försöka ta oss till västkusten. Så att vi gjorde ett försök, och det blev bara så att det skedde strax efter att vi fick dottern, och sen dog min pappa, och sen så var terrorrådet. Så att det var tre saker som hände på ganska kort tid, under säkert 6 månader, som gjorde att det kändes att ja, vi ska nog ta den här flytten.
Mm.
Ja, men du vet, man vet aldrig vad som hände. Lite så kändes det.
Nej.
Vi trivdes jättebra i Stockholm, men det kändes som att ska vi göra detta, så då är det bättre att vi gör det nu. Liksom.
Ja, men jag fattar.
Och frun trivdes också i Stockholm, så att med jobbet, så att det var inte det, utan vi kände att ja, men nu är läge och ta det steget. Så att därför flyttade vi ner.
Ja. Vad skulle du säga då, största skillnaden när man kommer ner då som Norrmalmspolis, och ganska erfaren Norrmalmspolis, du hade jobbat där och var en erfaren konstapel på ordningen, och så kommer du då till Sveriges andra stad, Göteborg. Var det någonting som skilde så där rent lite markant så där när du kommer ner som ordningspolis? Var det någonting du kunde se skillnad på?
Ja, men den största skillnaden är nog att är nog storleken på stad. Lite så att men bara det faktum på hur stora turlagen var på Norrmalm kontra där jag är idag.
Mm.
Eller jobbar i Lopo Syd i Göteborg, som är Mölndal utgår ifrån. Liksom.
Mm.
Turlagen på Norrmalm är ju extremt stora. För att det är väldigt mycket folk som jobbar där och vi rullar ut med många bilar. Det är mer gemytligt, mindre. Och vi rullar ut med betydligt färre bilar i Mölndal än vi gjorde där uppe. Det är en markant skillnad att man blir ett mindre turlag. Man blir tajtare i de små turlagen med allihopa. Medan man i som jag jobbade uppe på Norrmalm, att man har större turlag och så blir man tajta med vissa i turlaget. Men man jobbar ganska... Ibland jobbar man med någon, ibland jobbar man med någon annan. Så där. Att man jobbar mer sällan med samma människor där uppe än vad man gör när jag är ute på.
Just det.
Det är väl så. Sen är det lite arbetssätt, rutiner. Framförallt rutiner skulle jag säga. Mm. Stockholm har jobbat in sina rutiner under många år på hur man hanterar saker och ting. Och Göteborg andra. Så att det var ju en period för mig att vänja in i de rutinerna.
Just det.
Sen är inte de sämre på något sätt. Det är bara att man får vänja sig. Ja. Man får liksom rätta sig efter de rutiner som är och så får man jobba efter det.
Ja. Jag tänker, jag går tillbaka till Drottninggatan lite grann. Den här bilden då som när ni... Din fru skrev så här, jag vet att du lever liksom, för hon hade redan sett den här bilden. Mm. Var och när togs den? Vilket skede var det den togs?
Den är, ska se exakt vilket skede. Det är, jag tror att det är så att det går ut någon information om att det är någon person på Drottninggatan eller om det är någon av tvärgatorna som stämmer hyfsat överens med signalementet på en som har lämnat lastbilen. Och den personen rör sig mot, jag tror att det är Klara Norra Kyrkogata eller om det var Olof Palmes gata någonstans där borta.
Mm.
Så att då, det är det skedet vi springer mot honom som den här bilden tas. Och jag minns på vägen fram att jag ser den här fotografen med sitt objektiv. Ja, för han står nämligen på knä. Tror jag det han gör. Han står i alla fall hukad på något sätt. Alla andra springer ju eller liksom står upp och han håller någonting i handen. Så min första tiondel av sekund var, där är han. Och sen så såg jag på ett objektiv så att så spänt var läget.
Jag fattar.
Lite så. Så i det skedet tog jag den bilden togs.
Ja, jag fattar. Sen tänker jag på, du berättade också när ni kom fram till platsen, den hjälpen ni fick av folk som var där, som var så att säga lediga men sjukvårdskunniga och hjälpte till, och känslan var av att alla ville hjälpa till eller att många hjälpte till. Men sen kom också till den känslan efteråt. Jag har aldrig liksom läst om ett polisingripande som har fått så mycket positiv feedback. Liksom. Och då menar jag från allmänheten. Man såg ju polisbilar som var liksom belamrade med blommor och sådär. Hur mycket upplevde du av den känslan, liksom av den feedbacken tillbaks från allmänheten?
Ja, det är helt obeskrivligt faktiskt. Jag var inte beredd på det, för det var ju som ett par dagar senare, jag tror att det var på söndag vill jag minnas, så hade man väl manifestationen där nere på plattan, eller om det... Ja, det var i alla fall i anslutning till händelsen då ett par dagar senare. Så, och då jobbade jag där nere med trygghetsskapande runt Åhléns. Och det gick inte gå någonstans utan att det kom fram folk och ville ge blommor eller vissa ville ge godis eller någon dricka i värmen liksom. Eller bara visa sin uppskattning genom att ge en kram liksom.
Wow.
Och det var helt fantastiskt. Det var en häftig känsla. Men, och det som var så häftigt var att den känslan var sån stor kontrast mot vad det var på fredagen. På fredagen var det kaos. Det var bara förödelse. Det var liksom, jag hade en känsla av att jag bara ville få tag i den här människan som har gjort detta. Och sen, du vet, när vi var där ett par dagar senare på den här manifestationen och man får den här uppskattningen och helt plötsligt blir platsen till något positivt. Det gick liksom från det mörkaste mörka till det ljusaste liksom på ett par dagar. Det var häftigt att se.
För att det är man väl inte helt bortskämd med som polis, tänker jag, liksom, med den här totala glädjen över att man finns där. Nej. Liksom. Om man ska vara helt krass liksom.
Nej, det är väl inte den positiva uppskattningen, inte den vi får höra mest, så kan jag säga.
Ja, precis.
Nej, det är, och så det kan jag väl förstå. Det är ju, det är inte bara till gott för folk när vi är där.
Nej.
Även om vi försöker göra vårt jobb så påverkas ju människor av det. Men i det här fallet så var det så.
Ja.
Så att, nej, det är häftig känsla.
Ja, det är ju en historisk dag att ha jobbat på något sätt. När det här skedde då på Drottninggatan då. Att ha varit med. Jag säger inte att det är positivt. Jag säger bara att det är historiskt ändå att liksom ha varit med och säga att jag var där och försökte göra det bästa av situationen och försöka hjälpa till och sådär. Det kan jag tänka mig. Är det många som frågar dig om den här händelsen? Får du berätta om den många gånger?
Ja, det är lite spännande faktiskt. För när jag kom ner till Göteborg så var det en och annan kollega som frågade om det var jag som var på bilden.
Just det.
Och sen så spred ju det sig. Så till slut så var det en del som visste det. Sen, jag har inte pratat om det här överhuvudtaget sen det hände tills för kanske ett halvår sedan när det var en gruppchef i turlag som frågade om jag kunde komma till turlaget och informera. Och bara liksom som från ögonen från en ingripande polis ur det perspektivet och informera om vad som hände den här dagen.
Mm.
Så det gjorde jag. Så jag gjorde det på en utbildningsdag för det turlaget och övriga turlag på stationen ville höra samma sak. Så att jag har faktiskt i närtid nu haft lite föredragning för de andra på stationen om det. Så, och det verkar vara uppskattat. Så att det är ju, och det var faktiskt ganska skönt för mig med.
Ja, det var det.
Det är ju lång tid sedan det hände. Eller lång tid, men tiden går om man säger så. Det går fort. Och man har liksom funderat på det lite då och då. Men nu fick jag verkligen fundera igenom vad det var som faktiskt gjorde så hände den här dagen. Mm. Liksom. Och så får man frågor och så får man tänka tillbaka. Och så upplever man lite av den här känslan som var den dagen. Så att, det var bra för mig med.
Ja, men när du säger att det var bra för dig, men på vilket sätt är det bra för dig då? Går det att beskriva det?
Jo, men det är nog lite det här som jag sa innan. Så här, att jag är van att stoppa saker i ryggsäcken och så nöjer man sig där. Och jag har inte velat tjata ut min familj eller någon annan om den här händelsen. Utan frågar man så får man svar, liksom, men i alla fall så pratar jag inte i onödan om det.
Uh-huh.
Och det har väl blivit så att när jag fick väl börja prata om det så fick jag fundera igenom om just, men lite som du frågade innan, så här, men hur kändes det när vårda den här kvinnan liksom? Ja, men då kommer lite av den här känslan hur det faktiskt är och så får man tänka idag liksom, men skulle jag göra precis samma sak igen om jag hamnade i ett nytt läge?
Just det.
Ja, i den situationen kanske jag hade gjort det. Men okej, och om jag skulle hamna på vägen fram till ett case så jag får den här känslan som jag fick på vägen fram till det här.
Mm.
Ja, men då har jag ju haft den en gång innan. Så vet jag att jag kommer kunna hantera den. Och den kommer bli till något positivt när jag väl kommer fram.
Just det.
Jag tror att lite sådana saker har jag kunnat ta med mig ifrån det.
Just det.
Faktiskt. Så en liten fotutbildning på min mentala förberedelse, lite så man kallar det.
Du hade ju Paula som gäst som jobbar som lärare på polisskolan i Växjö just nu och hon menar ju på att man kan inte liksom proppa ner hur mycket som helst sådär. Hon ställde ju liksom som en retorisk fråga så här: påverkas man av att lämna dödsbud? Påverkas man av att barn ser barn dö? Påverkas man av ett terrorattentat? Påverkas? Och så bara, alltså, då förstår man ju såklart. Ja, det är väl omöjligt att inte, och ju mer man packar ner liksom.
Det är nog så. Ja, det är klart man påverkas. Det är liksom inget tvivel om det. Men i mitt fall så känner jag ändå att jag kan hitta saker i de här svåra händelserna som jag tror förbereder mig bättre till nästa gång.
Mm, mm.
Jag vill tro i alla fall att jag blir lite bättre på att hantera det nästa gång det sker något liknande.
Just det. Ja, jo, men det är mycket som tyder på att man blir bättre när man repeterar saker, även om det så att säga kanske är långt mellan gångerna, så finns det ju en vana, kommit in en vana där. Ja, oerhört intressant, Andreas. Jag tänkte att vi skulle runda av avsnittet och göra det lite som vanligt helt enkelt och fråga dig när du kollar på polisfilmer. Du kanske inte gör det överhuvudtaget.
Jo, men det händer.
Ja, det gör det.
Ja, det gör det.
Kan du kolla svenska också utan att...
Nej, jag... Det har blivit längre mellan gångerna. Jag, okay. Du vet, man stör sig på lite små saker i onödan och så pratar man sönder filmen för alla andra som sitter där. Så det är ingen som vill kolla på polisfilmen tillsammans med en längre.
Jag tänker, nu när det är Göteborg, är det inte mycket Falk då? Är det inte de är väl i Göteborg, va?
Jo, visst. Det är ju ett annat citat därifrån som rullar på turlaget. Ja, men det är roligt. Det var lite som Beck-filmerna i Stockholm.
Ja, just det. Det var ju mycket Gunnvald-citat som har rullat i alla fall.
Ja, det är ju så.
Ja, men vad föredrar du då om du kollar på polisfilm? Är det någonting du har i närtid som du kan rekommendera kanske?
Nej, jag får väl säga att End of Watch är en av mina absolut bästa polisfilmer.
Ja, jag förstår det.
Den säger så mycket om känslan i liksom ett turlag, i känslan av att vara en radiobil. Själva snacket, tugget mellan kollegor. Det här lite vassa snacket mellan kollegorna, men ändå hjärtligt, men lite sådär. Det finns en känsla i filmen som är riktigt... den är genuin liksom.
Ja, jag fattar precis så... Det är så svårt att beskriva den där känslan tycker jag. För det kan vara någonting som jag saknar mest. Just det där tugget som du säger i turlaget och på utsättningen. Eller man kommer tillbaka från något jobb och ska fråga eller berätta om ett jobb. Och pika när någon har gjort ett litet fel och så vidare. Och så vidare. Det är inte oviktigt på något sätt.
Nej, och det är lite som ett... Man är ju ett lag liksom. Det är ju alltid diskussion om så här om jargong och liksom och den typen i turlag eller på en arbetsplats. Men om man ser det till att man som i det här, man är genuint liksom snälla mot varandra, men man har en liten vass ton, man är lite syrlig, man är någon pik, man tar en pik, man är det någon som går i kanten lite när de parkerar, ja men då är man där och pockar på att de ska köpa en liten tårta till turlaget och sådär. Men det bygger en lagkänsla, gör det, och man, det är ge och det är ta, men man har det på en bra nivå där liksom ingen känner att man blir liksom mobbad eller utfryst liksom. Men man har en bra nivå och man ger och tar.
Just det.
Jag tycker att det är det bygger ett lag, gör det. Och det är så jäkla viktigt när vi jobbar att vi är ett lag.
Ja.
För vi måste göra sakerna tillsammans, för annars löser vi inte ut dem. Och vi möter så pass mycket skit i vår vardag så att vi måste vara ett lag för att kunna hantera det.
Ja.
Och någonstans måste man få prata av sig om det man har varit med om. Och det gör man inom det här laget.
Ja, jag köper det rätt av. Och den tror jag är ganska tidlös. Även om det säkert har ändrat sig genom åren på något sätt. När farsan var polis i början på 60-talet och jag på 80-talet. Och så, men jag tror ändå den... kårandan som en del beskriver som någonting negativt, men som vi pratar om nu också är någonting väldigt positivt.
Ja. Jo, det är det. Jag håller med dig.
Men End of Watch, superbra tips tycker jag. Ni som inte har sett den, för tusan, regnar det nu här sommaren 2021, så leta upp End of Watch. Och den är också lite latch och filmad liksom, för den är ju lite sådär handkamera, att han filmar själv. Så man får ju lite sån point of view liksom. Vi ska inte avslöja för mycket, men väldigt bra i alla fall.
Nej, det är en bra öppningsscen också. Men man kommer vilja se mer.
Ja, jättebra. Mm. Andreas, stort tack att du ville berätta om det här som du var med om på Drottninggatan.
Ja, tack själv. Det är bara trevligt.
Ja, och du kommer ju även vara med i ett Patreon-avsnitt och där kommer du berätta om en tragisk händelse. Tyvärr är det ju så att ni poliser åker iväg på tragiska händelser.
Ja, det stämmer.
Och det här är en grej som hände dig ganska tidigt i karriären. Är du sugen på att lyssna på det här också och inte i Patreon, så gå in på patreon.com/snutsnack och bli det så du kan ta del av bonusmaterial. Men än en gång, Andreas, tack så jättemycket och ha en fortsatt jättetrevlig semester.
Detsamma, detsamma.
Tack. Tack. Veckans avsnitt av Snutsnack är över. Men det kommer ett nytt i nästa vecka, så håll ut. Jag hoppas vi hörs då. Annars ses vi på sociala medier eller på Patreon. Ha det bra. Hej då.
Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.